Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden för alla som vill veta vad Nordiska motståndsrörelsen står för. Det här är avsnitt nummer 7. Jag heter Fredrik Weibland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej och god afton allihopa!
Det här avsnittet spelas in den 5 juni och den släpps den 6 juni under nationaldagen, så att vi kommer ha ett nationaldagsspecial idag. Och får väl passa på och säga att jag hoppas ni har haft det trevligt under dagen. Att ni hittar på bra saker med era familjer och så vidare.
Ja, eller att ni passat på att bedriva lite aktivism om ni nu inte har några familjer. Man finns ju mycket saker man kan passa på att göra när man ändå är ledig från sitt förvärvsarbete.
Helt korrekt. Jag vill bara inledningsvis säga att jag i måndags lyssnade på organisationens aktivistpodd Mer än ord. Som detta avsnitt gick igenom första kapitlet av aktivisthandboken. Och det är ett kapitel som handlar om att leva som nationalsocialist. Det var en väldigt bra diskussion där de förklarade på ett bra sätt vad nationalsocialismen går ut på. Och kortfattat så handlar ju nationalsocialismen inte bara om att rädda vår ras utan också om att utveckla den. Att tjäna den evolutionära utvecklingen. Men det handlar också om att utveckla individen. Och i det tillstånd vi befinner oss idag att befria individen. Vår ras, vårt folk och alla individer som utgör dessa grupper är idag under angrepp. Vi översköljs av en antikultur vars syfte är att bryta ner oss och göra oss fogliga. Vi ska vara tillräckligt svaga för att inte kunna eller ens vilja försöka stoppa massinvandringen. Och det är ett folkmord som massinvandringen utgör. Och det är därför som Nordiska motståndsrörelsen bekämpas av systemet med full kraft. Det är för att vi är starka och styrka inspirerar och smittar av sig. Den antikultur som vi översköljs av förespråkar pacifism, tolerans, öppna hjärtan. Den normaliserar droger som bryter ner individen. Den dövar med värdelös underhållning. Den förespråkar ett liberalt tänkande där individen bara ska tänka på sig själv. Och ska konsumera skräpmat, tv eller annan underhållning. Vad som helst. Men huvudsaken är att personen inte ska tänka en egen tanke under hela hennes liv. Och ur detta destruktiva och främmande inflytande över oss 24/7 så har en ny människotyp trätt fram. Den demokratiska massmänniskan. Karaktärslös, egocentrisk, oförmögen att handla, svag, foglig. Ja, innan jag fortsätter, håller du med om det jag beskriver, Simon Lindberg?
Det gör jag absolut. Helt klart håller jag med dig. Det är bröd och skådespel är vad det handlar om, det de ger vårt folk. Och efter att ha haft total makt under så många decennier som de har nu så har de, precis som du säger, lyckats få den en gång så starka och rakryggade nordbon att kröka sin rygg och bli foglig, precis som du säger. Så att, jo, jag håller med. Och det är en viktig del i vår kamp att bryta det mönstret. Vår kamp handlar ju om så mycket mer än att bara föra fram en ny politik, en ny världsåskådning, utan vår kamp handlar ju om att förändra människor i grunden, att göra dem motståndsvilliga och rakryggade igen, att göra dem offervilliga.
Och då kommer vi till det intressanta, för den här kampen ger frukt. Nationalsocialismen och Nordiska motståndsrörelsens uppgift är alltså att befria dessa individer från fångenskapen och göra dem till starka, fria individer som tjänar folket och tjänar livskraften i sig. Och vi gör det genom att hela tiden försöka själv förbättra oss, försöka leva som vi lär. Och vi gör och förespråkar det som är sunt och naturligt. Vi är botemedlet mot det sjuka. Och det fungerar. I kommentarsfältet till Mer än ords program så hittade jag en kommentar från en Jens som vi som organisation fått att börja tänka, att börja och vilja förändra sitt liv. Han skriver bland annat att han är tacksam över att han hittat oss. Han har sedan många år haft sitt sätt att se på livet, familjen, nationen. Men alla dessa poddar gör mina kvällar, skriver han. Ni fick bara tänka till lite när det gäller barnen. Många föräldrar säger att barnen bara sitter vid datorn och inte vill göra något. Jag köpte ett tält efter att ha lyssnat och fått inspiration av er i ett annat avsnitt. Och åkte ut med barnen i skogen. Det uppskattades mer än till exempel Liseberg eller liknande. Jag tackar hjärtligt. Det där är alltså ett exempel bland många. Men jag tog upp det för att det är ett väldigt nytt exempel. Men vi har väldigt många människor med oss som radikalt har förändrat sitt liv. Och nu när vi ändå är inne på radio så kan vi ta upp Peter Albertsson som exempel. Han är alltså andra man på vår lista till valet i Kungälv och han medverkar i Livsviril och i Radio Kungälv. Och för några år sedan så var han en helt vanlig Svensson som levde ett väldigt borgerligt liv. Han var konform, fast i ekorrhjulet, foglig. Men han var en sanningssökare och det var något som fick honom att vilja söka mening med livet. Och när han fann dokumentären Greatest Story Never Told och Nordiska motståndsrörelsens politiska program Vår väg, så har han börjat omvärdera sitt liv. Och han är en helt annan person idag. Oerhört aktiv i kampen. Väldigt idealistisk. Och en annan person är Andreas Holmvall i Nordic Frontier. Som för massa år sedan spelade dataspel. Han rökte till och med på. Och han var nästan urtypen för den typ av person som systemet vill ha. Så länge han bara samtidigt arbetar och finansierar systemet. Och Holmvall har själv berättat om den här verklighetsflykten. Och han sa då i ett av Nordic Frontiers avsnitt följande. Om du vill lugna ner dig och bara försvinna så röker du på och spelar tv-spel. Om du inte får någon information och inte ser något hopp utan bara ser ett tomrummet som är vårt samhälle. Som jag avskyr mer än något annat. Så förstår jag att människor vill bli höga, försvinna och inte tänka på det. Men när du finner lösningen till denna degeneration, då är det din plikt att kämpa. Och lösningen var då att han fann nationalsocialismen. Han fann Nordiska motståndsrörelsen. Och vad vill jag då säga med denna utläggning? Jo, för det första, vi behöver inte en medelväg i Sverigedemokraterna. De personer som jag har räknat upp, och det finns betydligt fler exempel i vår organisation, de har inte gått vägen till oss via någon inkörsport, utan har gått från antingen ett borgerligt ordnat svenssonliv eller ett mer oordnat liv direkt till själva botemedlet. Och jag känner igen mig i de här personerna, du har själv alltid varit sanningssökare och idealistisk och jag var aldrig intresserad av Sverigedemokraterna. Inte ens då de var mer radikala. Och för det andra, det vi gör fungerar. Vi påverkar människor till den grad att de förändrar hela sitt liv. Att de börjar tänka och agera. Att de börjar leva som nationalsocialister. Och det här fyller i alla fall mig med en oerhörd stolthet och det borde fylla alla andra som är aktiva i vårt arbete med stolthet. Vi är som Spartacus som befriar slavar. Ja, vad säger du, Simon Lindberg?
Jo, men jag håller med och det är alltid, det är så fantastiskt att följa människors resa som de gör i vår organisation där man ser så tillvida att en människa som ansluter sig till oss är öppen och vill bli en bättre människa och vill hitta sanningen på riktigt, så ser man ju ofta en stor skillnad på en människa när den har varit med oss i ett par år helt enkelt. När den har anammat motståndsrörelsens kultur och motståndsrörelsens värderingar. Och jag skulle vilja säga att det blir en bättre människa helt enkelt, på alla sätt och vis. Jag har massvis med exempel på människor som har varit i väldigt, väldigt dålig fysisk form, som efter de har varit med oss ett par år så är de riktigt vältränade och tar verkligen hand om sig själva och bryr sig verkligen om sig själva, fast de aldrig har gjort det förut. Jag har människor som var väldigt tillbakadragna när de anslöt sig till oss, nästan var rädda för att prata med andra människor liksom, och som hur sociala och trevliga som helst efter de har varit med oss ett par år liksom. Och så vidare. Så det finns jättemånga exempel på hur organisationen har format individer, de här demokratiska individerna, de här fogliga individerna, till att bli starka, stolta, kämpar för ras och nation, för nationalsocialismen. Och jag håller också med om att det ger en verkligen hopp och glädje. Man blir så glad över att se det här. Man känner sig verkligen tillfredsställd. Man vet om att vi gör en verklig skillnad, en individ i taget. Vi bygger en sann motståndsrörelse som kan befria vårt folk från de kedjor vi satt i av sionisterna. Och vi gör det en man i taget helt enkelt. Vi bryter loss bojor efter bojor efter bojor. Vi växer, vi blir starkare. Och det är ju en extremt stor skillnad på oss och alla andra nationella alternativ i just det. För det finns andra nationella som kämpar för politiska åsikter som kanske är liknande våra och så vidare. Men jag skulle vilja säga att vi är ensamma om att just faktiskt förändra människor i grunden. Inte bara deras sätt att tänka utan deras sätt att leva och agera. Vi skapar nationalsocialister helt enkelt. Människor som lever nationalsocialismen fullt ut. Vi skapar sådana människor som Norden kommer fullständigt blomstra av när vi har tagit makten. Då kommer det här vara den normala människotypen. Offervillig och altruistisk och stark. Stolt. Självständig. Så,
vi skapar det folket redan nu.
Precis. Kan man säga. En man och kvinna i taget.
Bra. Det var en ganska lång utläggning. Så att, vi lämnar över till dig så får du prata lite mer. Och vi börjar med, hur har Simon Lindbergs arbetsvecka sett ut?
Jajamän, 7 timmar möten, 7 timmar mejl cirka, runda slängar. Annars har jag pysslat en hel del den senaste veckan med propaganda inför valet. Utformning och innehåll i olika flygblad och affischer och även en valtidning som vi ska släppa och lite sådär. Och i samband med det också, nära sammanhang, så har jag även jobbat en del tillsammans med er övriga kommunpolitiker, eller rättare sagt er andra som står med på listorna till de olika kommunerna där vi ställer upp i val, med att ta fram riktigt bra kommunpolitiska program. Och vi har ju som sagt en hel del idéer och sådär, det är inget problem med det. Det gäller bara att få dem riktigt bra på pränt och att de sen ska in i den här propagandan och ut till folket vad vi faktiskt vill åstadkomma. Inte bara på ett riksplan utan även kommunalt. Så.
Ja, det jag upptäckte är det är lite svårare nästan på ett sätt att skriva ett lokalpolitiskt program. För att när vi skrev vår väg, då var vi mycket mer visionära. Och i kommunen så kanske man måste vara lite mer detaljerad i vissa fall till och med.
Ja, och kanske lite mer här och nu. Lite mer realpolitik så att säga. Och sen är det också lite så här att man kan ju inte påverka allt genom kommunerna såklart lokalt. Våra viktigaste frågor som vi verkligen brinner för, de i mångt och mycket, man kan göra dem i liten skala kommunalt, men det är ju rikspolitiskt vi i slutändan måste komma in och ta makten helt enkelt för att vi verkligen ska kunna göra förändringar. Däremot så är jag helt övertygad om att de förändringarna kommer vi kunna börja bygga lokalt och kommunalt genom att vi tar oss in på olika platser i landet. Så jag menar definitivt inte att det är meningslöst att syssla med kommunpolitik eller att ställa upp i kommunval. Tvärtom så tror jag det är en väldigt, väldigt bra grund att börja bygga rörelsen lokalt och få oss normaliserade och få knyta till oss mer människor och sen bygga där underifrån och uppåt helt enkelt.
Har du gjort det mer i veckan? Med värt att nämna?
Nej, det har jag inte. Jag tror jag håller mig så. Det är som vanligt 1000 små saker man har sysslat med, men det intressanta och stora och framförallt som jag kan tala om är nämnt.
Mm. Bra, bra. Då går vi vidare till den personliga frågan och då fortsätter vi på, rättare sagt, vi går in på nationaldagstemat. Så min fråga till dig är, vad gör dig stolt över att vara svensk?
Mm, det är en bra fråga. Jag är såklart väldigt stolt över att vara svensk och har varit det sedan, jag vet inte hur länge, men det är liksom alltid något naturligt att man har varit stolt över att vara svensk. Men jag är ändå betydligt mer stolt över att vara vit eller nordeuropé eller arisk eller vad vi vill kalla det. Jag identifierar mig med rasen hellre än vad jag identifierar mig med landet. Och det är någonting som vi, eftersom att vi har ett nationaldagstema idag, så är det någonting vi kommer att prata mycket, mycket mer om i det här avsnittet. Om svenskhet och svenskhet kontra ras och så vidare. Men vad jag vill lite komma in på är att jag menar att man kan vara stolt över flera saker. Och man kan vara stolt i olika led. Jag är i första hand stolt över min rastillhörighet. I andra hand så är jag stolt över att vara nordbo. Sen är jag också stolt över att vara svensk. Jag är stolt över att vara skåning. Kristianstadbo däremot, där går nog gränsen. Där ser jag ingen stolthet i. Men om vi struntar de här omkringliggande omständigheterna, fokuserar just på det svenska då. Då får man väl ändå se någonstans till den otroligt vackra naturen vi har i Sverige. Man får se till den fantastiska historien vi har i Sverige som är väldigt, väldigt inspirerande. Sverige är, om vi börjar då naturligt med naturen, så är Sverige ett otroligt vackert land. Precis som resten av Norden är också väldigt vackert. Men vi har en väldigt allsidig natur. Vi har en natur som skiljer sig en hel del beroende på var du är i landet. Här i Skåne så har vi väldigt vackra slätter som jag vet att många som inte har varit i Skåne innan, de tycker det är helt fantastiskt att se det. I väst så har vi kusten som är väldigt, väldigt fin. Vi har Dalaskogarna, vi har bergen i norr och så vidare. Så att vi har en väldigt mångsidig natur, vilket är väldigt, väldigt... man uppskattar det när man är runt. Vi åker ju runt och kör ganska mycket på olika aktiviteter och så här runt om i landet. Och då brukar jag alltid försöka, om man kör dagtid och inte mitt i natten eller någonting, så brukar jag alltid försöka och titta ut genom fönstren och insupa den vackra naturen som finns överallt. Och klimatet är jag stolt över, om man kan vara det. Jag tycker det är helt fantastiskt att vi har kalla vintrar och varma somrar. Jag skulle absolut inte vilja bo i ett land där det var sommar året runt till exempel. Utan jag tycker skiftningarna mellan klimaten är helt fantastiska. Skiftningarna i ljus uppskattar jag också. Jag skulle inte vilja att det var ljust ute alltid eller mörkt ute alltid. Utan jag gillar det precis som det är. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit i Sverige. Jag tänker på alla möjliga olika både uppfinningar och innovationer och kultur och så vidare, men också över så enkla saker som allemansrätten som hänger samman med naturen då. Det krävs ändå ett visst lynne i folket för att ens införa en sån sak som allemansrätten. Det finns ju långt ifrån alla länder runt om i världen. Snarare tvärtom är det ett väldigt fåtal länder det finns. Och sen då historia som sagt. Sverige har ju varit en riktig stormakt en gång i tiden. Och det är självklart att man... Eller jag menar att det är självklart, jag menar att alla människor som läser svensk historia är svenskar och borde hitta enorm inspiration i allt från vikingar till karoliner. Stolta ledare som har gått först i täten och revolutioner som har genomförts. Jag tänker på Engelbrekt, jag tänker på Gustav Vasa och så vidare. Sen får man väl vara stolt över att nationalsocialismen faktiskt namngavs här i Sverige av Rudolf Kjellén. Även om Adolf Hitler och nationalsocialisterna i Tyskland utvecklade ideologin och satte ord på mycket, så namnet kommer ju faktiskt härifrån Sverige från början.
Och kanske en viss inspiration också till tyskarna.
Jo, men det får man nog ändå anta i varje fall. Men ja, nej, men nog pratat om svenskhet som sagt. Det jag är mest stolt över allt med att vara svensk, det är att svenskar är en del av det mest fantastiska folket som existerar i den här världen. Helt subjektivt sett från min egen synvinkel.
Det där var nästan lite uppfriskande att höra, för att då så är vi ganska gnälliga på svenska med tanke på hur samhället ser ut idag, och det faktum att det är ju faktiskt, man kan ju säga så här, det är ju främmande krafter som har velat haft det samhället, men det är ju även svenskar som har gått med på det på ett sätt.
Jo, så är det ju, men det hänger ju ihop en hel del med det du pratade om i ditt inledande snack här. Vi har en gång i tiden varit en annan typ av folk än det vi ser runt omkring oss idag. Och vi kan bli det folket igen. Och det är fantastiskt, den potentialen som vårt folk besitter och de grundegenskaper som ändå finns inom oss alla. De gör svenskarna helt fantastiska och gör att det finns hopp om framtiden även om det ser mörkt ut. För att hur hårt tryck vi än har på oss just nu överallt ifrån socialt och så vidare, så innerst inne så finns det ändå en potential i varje svensk och i varje nordbo att bli en formidabel krigare och kämpa för en bättre tid helt enkelt.
Mm. Man kan väl kanske säga då också att det är mycket, till stor del så är det vår egna altruism som den här främmande fienden har lokaliserat, sett att den finns, och sen har han använt den emot oss helt enkelt.
Absolut är det så, till 100%. Och det har ju, är ju någonting som har pågått under väldigt, väldigt, väldigt många år. Man kan till och med se i historien, så kan man se när ett visst folkslag började komma och köpslå och införa ränta och låna ut pengar och ta över handelsverksamheten i våra länder och så vidare. Så även då så utnyttjades ju vår altruism och vår vänlighet och vår blåögdhet, vår naivitet så att säga. Så att det är ju fina egenskaper. Det är ju väldigt, väldigt vackra karaktäristiska egenskaper att faktiskt lita på folk och faktiskt vara vänlig även mot främlingar liksom. Men som sagt så har det utnyttjats, och idag så utnyttjas det maximalt på alla sätt som går för att få oss att acceptera massinvasionen av främlingar.
Vi nordiska människor vaknar sent, men när vi väl vaknar, då vill jag inte tillhöra de här främmande människorna, kan jag säga.
Precis. Och vi kommer in på mycket sidospår redan nu i det här programmet. Och mycket som skulle kunna bli helt egna program, som jag alltid säger. Defaitismen måste vi prata om i ett avsnitt. Men många är defaitistiska och ser att det börjar bli kört. Och man hör det många som pratar om att nu 2018, valet här, det är sista chansen vi har att rädda vårt folk och allt vad de säger. Men så länge vi är, ja, utan att säga någon exakt siffra, men säg att så länge vi är runt en miljon svenskar kvar, kanske bara en halv miljon svenskar kvar, så ser jag att det finns ett hopp om att rädda vår nation och vårt folk. För att just när vi väl har vaknat och de egenskaperna som finns i oss alla, de gör oss oslagbara och väldigt, väldigt farliga. Så att det är klart att jag också gärna hade sett att vi lyckas rädda vår nation hellre idag än imorgon, men jag ser inte det som kört på något vis, eller att det snart är kört, utan vi har tid så länge vi fortsätter att växa hela tiden och så länge vi fortsätter att bygga upp den organisation som vi har och få den att omfatta ännu fler människor, så finns det hopp om befrielse och räddning.
Ja, vi kommer komma in mer på svenskhet och så vidare längre fram, men vi går in på veckans nyhet. Den går under rubriken Falun firar mångkultursdag istället för nationaldag. Då läser jag från den notis vi har skrivit. Förra året hälsades nya medborgare välkomna till Sverige och Falun i en särskild medborgarskapsceremoni i samband med nationaldagsfirande vid Falugruva. Tillfället var perfekt för att flytta fokus från Sverige och svenskarna till de länder som genom invandringen berikar Sverige och vars nationaldag numera definieras av andra nationaliteter. Den som känner sig hugad kan därför bege sig till Falugruva för allas lika värdefirande även i år då nya medborgare hälsas välkomna i medborgarceremonin. Och det här är ju inte bara något som sker i Falun, det sker även i exempelvis Kungälv där jag bor. Där ska de också välkomna nya svenskar. Och det sker väl över hela landet, skulle jag tro. Vad kan vi säga om det här? Är det bra eller dåligt?
Ja, det beror väl såklart på hur man ser på saken som vanligt. Man kan ju se det ur det perspektivet att det är så galet det här så att det kanske får folk att vakna och så sätter det kanske positivt. Men i alla fall så menar jag att det är såklart systemet vill ju göra oss rotlösa. Och det här ingår i det. Att man tar vår rätt att vara stolta över att vara svenska. Att vara stolta över vårt ursprung. Och ta bort det och göra något helt annat av det. Man ska istället vara stolt över att Sverige är mångkulturellt. Man ska vara stolt över att alla är svenskar. Man ska vara stolt över att alla, och så vidare och så vidare. Det här ingår ju i hela tankemönstret som finns. Eller den propagandan de spelar ut. Politiker och journalister. Att det inte finns något som är svenskt överhuvudtaget. Att allt vi har kommer utifrån. Att det inte finns någon svensk kultur, att vi alla är invandrare från början, att vi alla har kommit utifrån och så vidare och så vidare. Man har ju jobbat på det här i väldigt många år nu, att försöka ta bort svenskhet, att det inte finns något alls som är svenskt. Det finns ingenting att vara stolt över. Och det är såklart för att stolthet, och det hänger också ihop med de andra diskussionerna vi började det här programmet med, att stolthet är ett otroligt farligt vapen. För när du är stolt över någonting så är du också beredd att kriga för den saken du är stolt över. Och stolthet är ju en känsla. Det vill säga att det handlar om idealism. Du kämpar inte för någonting du är stolt över för att du tjänar på det. Utan du kämpar för någonting du är stolt över för att det är värt att kämpa för rent idealistiskt helt enkelt. Och idealistiska kämpar är 100 gånger mer effektiva än sådana som bara kämpar för sig själva eller för sin egen rätt eller för att få mer pengar eller vad det nu kan vara. Så det är väldigt smart av dem att göra på det här sättet, att göra oss historielösa, att ta bort vår identitet. Och det är väl det syftet man har då med att passa på att göra nationaldagen till en mångkultursdag.
Det är ju stort hån mot alla svenskar.
Mm.
Det är det ju. Men vi har ju Sverigedemokraterna, de talar ju upp en svenskhet. Jag antar att de är för sådana här firanden. För att det handlar ju om att det blir ju nya svenskar då.
Mm.
Helt plötsligt, över en dag. Men vi själva då definierar svenskhet på ett annat sätt. Och då är min fråga då, vem är svensk egentligen?
Det är en klassisk fråga. Som man ofta får faktiskt av människor som har fallit offer för den här propagandan. Att ingen är svensk och så vidare. Men det viktigaste för att svara på vem som är svensk. Det är att man måste vara av vår ras för att vara svensk. Det är den absolut viktigaste aspekten i det hela. En rasfrämling kan aldrig bli svensk. Och vem som är av vår ras, det ska vi inte gå in på igen så mycket. Det diskuterade vi ganska mycket kring i första avsnittet av Ledarperspektiv faktiskt. Så de som vill ha svar på den frågan kan lyssna på det. Men extremt kortfattat så kan man ju säga att, som vi också kom in på i det avsnittet, att vem som är av vår ras är en fråga som man egentligen inte ens behöver besvara. Alla vet vad en vit människa är, helt enkelt. Så är det bara. Och att sen ta det därifrån, att just få kalla sig svensk, att inte bara nöja sig med att vara en av vår ras, att inte bara nöja sig med att vara vit, utan att faktiskt också vara svensk. För mig är inte det en speciellt jätteviktig fråga faktiskt. Men någonstans får man väl då se till språk, till kultur, till ett visst blodsband eller att man har bebott Sverige under en viss period då, en viss antal generationer eller någonting. Jag tänker till exempel en norrman som ju definitivt är av vår ras i allra högsta grad. En norrman som flyttar hit här till Sverige, han blir ju inte svensk för det. Han är ju fortfarande en norrman som bor i Sverige, såklart. Men hans barn eller kanske hans barnbarn som fortfarande bor i Sverige, som är födda här, tillhör samma ras, pratar flytande svenska, de ser jag väl att de skulle väl kunna vara svenskar om de själva ser sig som svenska. Ser de sig själva som norrmän så är de ju fortfarande norrmän och inte svenska. Det är väl ungefär så jag tänker kring svenskhet. Men också som sagt att det viktigaste och det som faktiskt spelar någon roll i slutändan, det är ju inte vem som är svensk eller vem som är norrman, utan vem som är av vår ras. Och definitivt som så att för att kunna bli svensk så måste man vara av vår ras. Och av vår ras kan man inte bli bara, utan vit föds man som. Det är ingenting man kan liksom, man kan inte integreras till att bli vit.
Mm. Jag talar ju här om kultur, eller rättare sagt mångkultur. Det är mångkulturdag och vi menar ju att det mångkulturen gör är att de tar bort alla kulturer och skapar en masskultur, en konsumtionskultur helt enkelt. Och att de ursprungliga kulturen och folkslagen i mångkultur försvinner ju. De blandas sönder och blir en grå massa. Men nu när vi ändå är inne på kultur, och det här är också en standardfråga som vi brukar få, men vad är då svensk kultur?
Det är faktiskt en fråga jag också fick, har fått från en lyssnare nu sen förra avsnittet, att det var en lyssnare som gärna ville vi skulle besvara den frågan. Vad är svensk kultur? Så han fick svaret snabbt. Men ja, det är en klassisk fråga även detta, och det är en smart fråga av journalister från lögnmedia med andra, för att liksom så här, sätta nationella på pottkanten. För att det är en väldigt jobbig fråga att besvara. Vad är svensk kultur? Och det som gör att frågan är så jobbig och liksom hela fällan i det hela, det är ju att det är lika svårt att svara på frågan vad är kultur för någonting, som det är att svara på frågan vad är svensk kultur för någonting. Och journalisten som ställer frågan i sig skulle ju ha precis samma problem och blev precis lika mycket satt på pottkanten om man frågade vad är kultur överhuvudtaget, som den här då offret i intervjun som ska utmålas som så hemsk som möjligt liksom sätts på pottkanten när han får frågan vad är svensk kultur. För det är precis lika svårt att svara på bägge frågorna. Så det är ett smart sätt, utstuderat sätt av dem. Så svaret egentligen på frågan, vad är svensk kultur? Det är ju att svensk kultur är kultur som är skapad av svenskar. Egentligen är det inte konstigare än så. Och för att kunna liksom reda ut vad det är då är, så måste man ju svara på frågan, vad är kultur för någonting överhuvudtaget? Men jag ska ändå dra ut på det lite mer än så. Vad är svensk kultur för någonting? Jag skulle vilja säga att kultur är allt som skapas ur vårt folks lynne och förs vidare till andra. Allt som skapas som en spegling av folkets egenskaper och erfarenheter. Så svensk kultur, det kan alltså sägas vara egentligen vara allt som skapats av etniska svenskar som speglar sig i vårt folks egenskaper och erfarenheter och som förts vidare till andra svenskar.
Kan man säga så här att naturfrämjandet som återfinns i Sverige till exempel, och som återspeglas i allemansrätten som du tog upp, och exempelvis i landskapsmålningar och sånt som vi har varit ganska stora inom faktiskt. Kan det sägas vara svensk kultur?
Absolut, definitivt. Och egentligen så pratar vi om allt från uppfinningar, författade böcker, målningar, musik, men även saker som traditioner, seder, vårt språk kan sägas vara kultur, moral, social kodex som finns bland folket och så vidare. Så egentligen är kultur väldigt, väldigt brett, men det viktiga i kulturen det är ju själva skapandet. Att man skapar något genuint. Att kopiera exempelvis det någon annan har skapat, det är inte kultur. Utan det är ju en kopierad kultur, det är en kopia, det är en stilen kultur. Och då är det ingen skapad kultur helt enkelt. För att kunna skapa en kultur så måste du spegla ditt inre som sagt och skapa något genuint. Så jag menar att kultur definitivt är sammankopplat med kulturskaparens inre. En somalier till exempel kommer aldrig någonsin kunna skapa svensk kultur. En somalier kan bara skapa somalisk kultur i den mån det nu ens existerar somalisk kultur då. Det är ju en annan diskussion såklart. Men det krävs svenska för att skapa svensk kultur. Och vad som kan vara viktigt att poängtera är också att kultur är ju en produkt. Kultur i sig själv är inget levande väsen. Det vill säga att kultur kan inte göra så att en somalier blir svensk.
Det räcker inte med att man hoppar runt en midsommarstång alltså.
Nej, precis. Precis. En somalier kan kopiera svensk kultur eller en somalier kan förvanska svensk kultur till att bli somalisk kultur. Men inte skapa svensk kultur. Så kort sagt, utan svenskar så finns det ingen svensk kultur. Svensk kultur är en genuin skapelse som grundar sig i svenskens inre. Och jag vill också säga faktiskt att en väldigt vis man, han sa en gång att den mest storslagna egenskapen för att kunna skapa kultur överhuvudtaget är offervilja. Och så länge man bara kan se till sig själv och sitt eget bästa så kan man inte skapa kultur. Det går inte att skapa kultur. Kultur skapas i offervilja, i att man vill göra någonting för andra. Och därför så blomstrar kulturen i samhällen som är byggda på idealism. Och därför dör kulturen i samhällen som är byggda på egocentrism. Och därför också så är vita människor överlägsna när det kommer till att skapa kultur, just för att vi har de här altruistiska egenskaperna. Offervilja finns inpräntat i vårt inre helt enkelt. Det är fullt naturligt för oss att offra oss för andra. Och därför blir vi också goda kulturskapare.
Sa inte samma visa man att ett visst annat folk saknar den där egenskapen och utgör motsatsen?
Jo, precis så sa han. Han sa att det här andra folket, de helt och hållet drivs av egocentrism. Vad som är bäst för dem själva. Att de aldrig uppoffrar sig för andra. De kan uppoffra sig för andra om de gynnas av det själva. Men de kan aldrig uppoffra sig om det inte gynnar dem som individer, så att säga. Och det skiljer ju det här andra folket extremt mycket från oss vita, från oss arier helt enkelt. För att vi alltid har medfött en form av vilja att göra det bättre. Inte bara för oss själva, inte bara för vår nästa, utan för hela folket som helhet, för oss, hela samhället. Och den egenskapen speglar ju sig i alla vita civilisationsbyggen runt om i världen. Och antagligen så är det en av de viktigaste egenskaperna som har gjort att vita har lyckats skapa så framstående samhällen och så framstående kultur som vi har gjort under världshistoriens gång.
Okej. Men här talar vi ganska positivt om svenskar. Och vi talar positivt om svensk kultur och våra uppfinningar, vår historia och så vidare. Varför använder vi då till exempel inte den svenska flaggan som symbol?
Det är ju någonting vi har blivit kritiserade av från vissa andra nationella då. Och det är också en fråga vi har besvarat i ett par olika sammanhang tidigare, men det finns ett absolut utrymme för att besvara den här också. Jag känner så här om den svenska flaggan, precis som jag har pratat om innan med stolthet över att vara svensk och så vidare. Att jag kan absolut känna en stolthet i kroppen när jag ser det blågula fanan vaja för vinden över någon vacker sommarregn liksom. Om jag tänker mig tillbaka till historien som jag pratade om tidigare, vad den svenska fanan har inneburit historiskt sett. Och jag ser såklart då det som en inspirationskälla till stolthet över vem jag är, till min identitet så att säga. Men samtidigt så måste man också se någonstans att historia ändå är historia. Historia är inte oviktigt, men det är ändå historia. Vi lever inte i historien, vi lever i nuet. Och den kampen vi för som är den viktigaste i våra liv, den sker för morgondagen. Den sker inte för att ändra historien. Och ett faktum som jag tycker är lite intressant när man pratar om den svenska flaggan, det är att den flaggan vi använder idag redigerades lite grann i sin färg så sent som 1980. Och jag menar att man sen dess också kan säga att ungefär där runt 1980 kan säga att betydelsen för vad den svenska fanan är för någonting helt har bytts ut. Den svenska fanan idag är betydligt mer än vad det är en stolt historisk symbol för vårt folk. Den yttersta symbolen för en förrädarstat som vill utrota vårt folk. Och de vill det så till den grad att de har skrivit om våra grundlagar. De har skrivit att Sverige ska vara ett mångkulturellt land, att vi ska vara medlemmar i EU och så vidare. Så de som vill utrota vårt folk, de har tagit den symbolen. Och eftersom att de ritades om det 1980 så är det var då de ritade om det till att bli deras fana helt och hållet så att säga. Men alltså för att förtydliga igen då om det är oklart för någon, det är inte samma fana vi ser varje idag som ledde våra förfäder i stormakt Sverige, utan den har då alltså ändrats sedan dess. Men jag menar, vi är en motståndsrörelse. Det är ganska tydligt, vi har det till och med i vårt namn. Och vi kan såklart inte använda våra fienders symbolik. Istället så använder vi vår egen fana, vår egen symbol. Och det är under den vi skapar morgondagen och framtiden. Vår fana bär vår egen historia. Den symboliseras av vårt eget nu, vad vi gör här idag. Och den står för kampen för vårt folks framtid, för vårt folks vara eller inte vara. Och den står för kampen mot de som hyssar den svenska fanan idag, de som har tagit den som sin symbol. Dessutom så förutom något symbolvärde, utan om vi ska vara lite mer pragmatiska, så är vi ju faktiskt en pan-nordisk rörelse. Vi är en och samma organisation verksam i hela Norden och vi kämpar för ett enat Norden. Och det här Norden, det ska inte på något vis vara ett nytt stormaktssverige där vi ska underkiva våra nordiska bröder och systrar, utan det ska vara en stolt nordisk nation där vi alla nordiska människor är en del av samma folk som skapar en nordisk kultur. Och därav så rent pragmatiskt alltså, så vore det ju väldigt märkligt om vi just skulle använda den svenska fanan. Det hade ju blivit väldigt konstigt för våra kämpar i Finland eller på Island eller i Danmark eller någonting, att de skulle liksom gjort motståndskamp under den svenska fanan. Men därmed sagt, hur det blir efter vi har segrat, det återstår såklart att se. Om folket vill bevara den svenska fanan då, så givetvis ska folket bevara den svenska fanan så som jag ser det. Men kampens fana, vår fana, det förblir ändå den med tyrunan på.
Men det är ju även som du säger att du är stolt över den ras du tillhör, du är stolt svensk. Stolt nordbo, stolt skåning nämnde du till mig också.
Mm.
Och ja, motsvarande gäller ju för mig. Jag är stolt över mina jämtländska rötter faktiskt. Och ja, det är väl ingenting som hindrar de svenska människorna boende i det nordiska riket att vara stolt över sin svenskhet heller.
Absolut inte. Och det är ju inte konstigare än att till exempel här i Skåne så är det väldigt många som har en skånsk flagga uppsatt istället för en svensk flagga. Fast inte den skånska flaggan betyder någonting rent praktiskt. Det är ingen officiell fana som faktiskt betyder någonting eller används i några officiella sammanhang. Så det är ändå många skåningar som har den skånska fanan uppe. Och det skulle ju vara precis samma sak med en svensk flagga eller med en Med norsk flagga, ja, om det kan vara.
Okej, okay. Vi går vidare till den ideologiska frågan. Den berör ju de här ämnena. Och den är idag, är motståndsrörelsen antinationalister?
Det är en känslig fråga. Ett känsligt ämne med anledning av att det lätt skulle kunna misstolkas. Och kanske, eller snarare framför allt av sådana som vill misstolka, så kan det jag säger nu misstolkas. Men jag ska givetvis inte rygga tillbaka på grund av att det är känsligt. Jag hade kunnat säga nej, vi är inte antinationalister, punkt. Och så hade jag undvikit att stöta mig med någon eller sådär. Men det är inte riktigt motståndsrörelsens filosofi att arbeta på det sättet, utan vi ser ju snarare att ärlighet och att vara rakryggad är egenskaper vi vill framhålla och som vår organisation ska bli känd för. Så därför tänker jag inte bara svara nej, vi är inte antinationalister. Men för att kunna svara på frågan om vi är antinationalister eller nationalister eller vad vi nu är, så måste man egentligen först ställa sig frågan, vad är nationalism för någonting? Vad innebär det för någonting? Och de som kamrater som har deltagit på min föredragsturné, de har ju hört mig besvara den här frågan redan. Och våra medlemmar i de nästerna som ännu inte har, där ännu inte har hållit det här föredraget, som hellre vill höra mig besvara frågan i verkligheten istället för här i ledarperspektiv, de får väl hålla för öronen eller spola fram ett par minuter nu. Det är alltså en spoilervarning det jag kommer med här. Men nationalism, vad betyder det? Nationalism är egentligen, det är en sammansättning av två ord, nation och ism. Ism betyder lära. Nation däremot, det kan betyda folk, det kan betyda ras, det kan betyda stam. Så nationalism sammansatt då, det blir alltså antingen folklära, raslära eller stamlära. Och raslära, det är väl ändå ganska logiskt vad det skulle innebära, även om det finns människor som pratar om den mänskliga rasen och andra tramserier, så menar jag ändå att raslära är ganska tydligt. Men folk kan faktiskt vara ett luddigare begrepp än ras, och stam, det är ju definitivt ett väldigt luddigt begrepp som man kan använda och tolka lite som man vill. Och det här gör också att nationalism kan tolkas på väldigt många olika sätt av väldigt många olika människor, utan att man nödvändigtvis måste säga att de tolkade fel. Vi har ju till exempel, som du nämnde tidigare, vi har Sverigedemokraterna som pratar om öppen svenskhet, och ändå så ser de sig som nationalister. Bara det att deras syn på nationalism, den bygger ju på en marxistisk doktrin kring att det är den sociala miljön och inte arvet som påverkar vem man blir som människa. De menar ju då att det är den svenska kulturen som gör dig svensk, inte vilka föräldrar eller förfäder du har. I sann sovjetisk anda, så att säga. Vi har Amerikas statsgränsnationalism, där du faktiskt inte ens behöver dela någon amerikansk kultur, vad nu det är för någonting, eller om det ens finns någon amerikansk kultur. Men, utan för att vara amerikan enligt amerikanerna, så räcker det att du föds på amerikansk mark. Då är du amerikan och har rätt att vara amerikansk nationalist. Vi har idrottsnationalism, om vi ska kalla det det, där du inte ens behöver vara född i landet eller dela någon kultur överhuvudtaget, utan det räcker du klär dig i landslagets färger så är du en del av nationen och hyllas av nationalister inom situationstecken då kanske. Vi har till och med ett synsätt bland många som faktiskt är etnonationalister och månar om sin ras överlevnad, där de ändå, när allt ställs på sin spets, menar att de hellre ger upp hela vår ras existens än att ge upp sin svenska identitet och så vidare. Så det finns många olika tolkningar av nationalism, och ifall någon av de tolkningarna som jag precis har redogjort för här faktiskt är det som är äkta nationalism, det är det som är nationalism, den här öppna svenskheten eller den här idrottsnationalismen eller någonting, då är Nordiska motståndsrörelsen svurna antinationalister. Då kommer vi kämpa mot den här nationalismen till seger eller död. Och det kan bli ett fint utklipp för någon som nu vill ta det ur sitt sammanhang. Men så som jag tolkar begreppet nationalism så är vi ju absolut inte antinationalister. Tvärtom så ser jag istället att vi är några av de få i Sverige som faktiskt är sanna nationalister. För mig så betyder helt klart begreppet nationalism raslära. Och Nordiska motståndsrörelsens viktigaste mål det är just att vår ras ska överleva. Vår ras ska överleva i frihet och vår ras ska utvecklas till det bästa den kan bli. Och det här rastänket, det står över allting annat. Det står över någon statsgräns, det står över någon flagga, det står över någon svenskhet. Min ras är min nation helt enkelt. Och givetvis så säger jag inte att landet inte betyder någonting alls. Om nu någon får för sig det efter mitt utlägg om över min stolthet över att vara svensk och allting. Men givetvis så ska vi kämpa med blod, svett och tårar för att försvara det landet som våra förfäder har gjort till vårt land. Det landet här i Norden. Men trots det så i slutändan menar jag ändå att den platsen som vi gör till vårt hem. Den platsen kommer att bli helig för att den bebos av vårt folk. Och vårt blod, vårt folk, vår ras skulle kunna göra den mest karga öken till en helig plats och till en helt fantastisk plats genom att vi besitter de egenskaperna vi gör. Så ja, vi är definitivt nationalister i mitt sätt att se på saken. Vi är nationalsocialister.
Ja, man kan väl säga så här att en anledning till att vi kanske inte betecknar oss själva nationalister, det är ju då att det är väldigt svårdefinierbart begrepp, väldigt brett begrepp som man inte riktigt vet vad det betyder. Och därmed så klumpas man ju samman med Sverigedemokraternas marxistiska, som du säger, du har ju helt rätt där också, marxistiska öppen svenskhet. Nationalism. Och det här är väl samma resonemang som vi har när det gäller exempelvis kring huruvida vi är demokrater eller inte. För att vi är naturligtvis, vi för mer yttrandefrihet, vi för medborgerliga rättigheter, vi för folkstyre. Men vi är inte för det som demokrati har blivit mer känt för idag. Så kallat allas lika värde, HBTQ, mångkultur och så vidare. Så därför så kallar vi oss inte för demokrater. Man fattar det så, kanske.
Ja, men absolut. Det var ett väldigt bra och tydligt tillägg. Och idag är det ju ändå så att de största tolkarna av vad nationalism är för någonting idag, det får man väl ändå säga är ja, antingen Sverigedemokraterna eller den här idrottsnationalismen då, när alla klär upp sig och målar sig blå och gula i ansiktet för att ut och hylla Zlatan när han gör mål på planen helt enkelt. Ja, och det där vill ju inte vi överhuvudtaget kännetecknas med och sammanblandas med på något vis. Så ja, nej. Nationalismen i nationalsocialismen är tydlig. Den går inte att förändra eller liberalisera eller köpslå. Men nationalismen i nationalsocialismen är just en raslära. Och därav så är vi absolut nationalister, men vi är det i genom nationalsocialism.
Absolut. Jag tänkte vi skulle gå från svenskhet till nordiskhet, från Sverige till Norden. För att vårt mål är att ena Norden. Och det tar vi även upp i vår väg punkt 3. Och jag skulle vilja läsa vad vi skriver där. Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och enklare möjliggöra de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad. Ett enat nordiskt försvar skulle även kunna stå starkt emot fientliga krafter i världen. Idag är Sverige, Finland och Danmark medlemmar av den europeiska unionen, vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister i Bryssel. Eftersom EU-projektets syfte är att få in hela Europa i sionisternas världsordning är det vår skyldighet att så fort som möjligt bryta denna oheliga allians. Sverige är en alltför liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför är det en nödvändighet att vi slår oss samman med de övriga nordiska folken. Nordiska motståndsrörelsen har för avsikt att föra kampen i samtliga nordiska länder för att på så sätt möjliggöra att en folklig resning sker ungefär samtidigt. Mm. Och vi för ju kamp över hela Norden numera. Vi har ju faktiskt avdelningar i alla de fem nordiska länderna.
Absolut, jo så är det. Och det finns massvis med anledningar varför vi förespråkar ett enat Norden. Jag kommer att tänka att jag ska prata lite grann om dem. Men om vi börjar med det du läste upp här så är det ju precis så här det är. Att Sverige helt självständigt, ensamt skulle kunna resa sig upp och ha någonting att säga till om och kunna stå på sig emot hela världen om det nu blir så. Det är väldigt naivt att tro att det skulle vara möjligt. Vi behöver en nationell resning i flera länder samtidigt. Och förhoppningsvis så kommer den här nationella resningen inte bara ske i Norden utan även i övriga delar av Europa ungefär samtidigt som oss. Kanske något före, kanske något efter, men att det ändå liksom finns en sån kraft som växer sig stark över hela Europa, över hela världen kanske. Men vi ser att i det minsta så måste vi åtminstone få Norden att resa sig upp ungefär samtidigt för att den ska kunna vara realistiskt möjligt att faktiskt frigöra oss från sionisternas grepp helt enkelt. Vi kommer få EU emot oss, vi kommer få NATO emot oss kanske, vi kommer få USA emot oss, Israel och så vidare. Med hela Norden så har vi en kraft nog att kunna freda oss själva. Vi är tillräckligt stora och tillräckligt många för att man kommer dra sig för att genomföra vissa typer av insatser emot oss när vi har segrat. För att är det bara ensamma lilla Sverige medan Norge, Finland, Danmark är allierat med NATO, med USA, med Israel, då kommer det bli väldigt, väldigt svårt för oss att kunna handskas med det där. Men om vi befriar hela Norden ungefär samtidigt, då har vi en stormakt. Vi är en spelare på världsmarknaden. Vi har alla möjligheter att bli en militaristisk stormakt. Vi har naturliga försvarslinjer som utgör de nordiska gränserna helt enkelt. Men det finns såklart fler fördelar. Som ett enat Norden så skulle vi kunna vara helt och hållet självförsörjande. Vi skulle inte nödvändigtvis behöva någon import för att överleva. Vi är såklart inte motståndare till att ha handelsavtal med andra länder runt om i världen och så vidare. Men vi ser det ändå som en viktig principiell fråga att vi ska klara oss utan att vi måste ha samarbetssamtal med andra länder. Att vi måste importera varor. Vi ska, i den värsta tänkbara scenariot där vi skulle stå helt ensamma, så ska vi ändå klara oss helt och hållet. Och jag menar, i ett enat Norden, vi skulle ha finsk skog, vi skulle ha svenskt stål, vi skulle ha norsk olja, danskt jordbruk, isländsk fisk och så vidare och så vidare. Vi skulle ha väldigt, väldigt gott om naturresurser och väldigt gott om möjligheter att föda vårt folk och att producera det vi behöver. Vi skulle ha folkunderlag nog att kunna utgöra en verklig stormakt och vi skulle ha folkunderlag nog att verkligen kunna låta vår ras överleva. Vi skulle redan med dagens mått mätt vara en av världens största ekonomier. Vi skulle ha ett fantastiskt presterande folk sett till kultur, innovationer och till och med till idrott, musik och annat. Så skulle vi nog vara, eller vi skulle definitivt vara en av de mest högstående länderna i världen.
Ja, framförallt eftersom det nordiska riket kommer ju vara nationalsocialistiskt. Och nationalsocialismen handlar ju som sagt om att utveckla individen, att ta ut det bästa från individen. Göra individen till det bästa man kan bli, så att säga.
Precis. Jag tänkte också komma in på det. Att, jag menar, det är under nuvarande, nej det är ingen fara, men alltså under nuvarande förutsättningen så skulle vi bli allt detta. Men alltså ser vi dessutom till att folket då, som du säger, i det här enade Norden skulle vara nationalsocialister. Alltså, betydligt mer altruistiskt, idealistiskt lagda och i betydligt högre utsträckning än idag faktiskt se till samhällsnyttan och sitt folk istället för sig själva, så skulle det inte förvåna mig det minsta om vi inte bara blev en utav dem utan faktiskt blev världens absolut starkaste ekonomi och världens absolut mest högpresterande nation. Det tror jag definitivt vi har god potential till i ett sånt läge.
Ja, det är bara att se på det nationalsocialistiska Tyskland egentligen, när folket enades och man som sagt tog ut det bästa från varje individ, att det var ju innovationerna där var ju helt enorma inom raketforskning och de tog fram världens första dator och ja, massa tekniska innovationer och så vidare.
Precis, jo, men de blev ju ett bevis på det som den här vice personen pratade om redan innan Tysklands resning, det vill säga att med det vita folkets egenskaper, med offerviljan styrande, med offerviljan regerande över hur människor beter sig och agerar, så kan man skapa något helt, helt, helt fantastiskt. Och det gjorde man ju på väldigt, väldigt kort tid dessutom. Och ja, jag vet inte ens om vi ens i våra vildaste fantasier skulle kunna inbilla oss eller fantisera ihop hur det nationalsocialistiska Tyskland hade sett ut idag om det fortfarande hade existerat. För att det var som sagt på väldigt få år man gjorde alla de här helt fantastiska landvinningarna som du pratar om. Vad gäller det enade Norden så kan man också säga att det är inget jättekonstigt med tanken kring ett enat Norden. Det är inget totalt utopiskt eller främmande, eller det är ingen social konstruktion ett enat Norden, utan flera experter, fler och fler hela tiden. Jag vet att vi brukar ibland uppmärksamma det på Nordfront när det är någon höjdare som uttalat sig. Men flera människor börjar faktiskt se och drömma om ett enat Norden och se hur starka vi faktiskt skulle kunna bli enade och hur vi faktiskt i en allt mer globaliserad värld, hur vi faktiskt ändå skulle kunna stå självständiga. Och jag menar, under historiens gång så har vi ju haft extremt mycket gemensamt med varandra i Norden. Jag skulle nog vilja säga att 2018 så har vi minst gemensamt med varandra än vad vi har haft under hela historiens gång. Under alla år som Norden har existerat så har gränserna har ritats om mellan de olika nationerna och staterna otaliga gånger. Vårt folk, vår kultur, till och med vårt språk har blandats samman mellan de olika länderna. Och ja, där ser vi en sån enkel sak som avstånd eller vad det nu kan vara. Tittar vi på Sverige till exempel, jag menar, en majoritet av svenskarna boendes utanför Stockholmsregionen, de har ju faktiskt närmare till något av sina grannländer än vad de har till Sveriges huvudstad rent geografiskt. Så att det är ju inget konstigt i att gränsen helt plötsligt skulle försvinna mellan nordöstra Sverige och mellan Finland till exempel eller någonting, utan det skulle ju bara vara helt naturligt.
Jag har ju närmare till Norge än vad jag har till Stockholm.
Precis, jag har närmare till Danmark, till Köpenhamn än vad jag har till Stockholm. Så att, ja. Och egentligen kan man väl säga att det enda som ligger geografiskt lite utanför, det är ju Island. Men det är just geografiskt, för rasligt och kulturellt så språkligt så är ju islänningarna betydligt närmare oss andra nordbor än vad de är med något annat folk i världen. Och till och med mer nära ursprunget. De har inte riktigt till samma nivå fått sin kultur ersatt av den här globalistiska sörjan, den här antikulturen. Och deras språk sägs också vara betydligt mer likt hur alla människor i Norden faktiskt pratade från början.
Det är väldigt likt fornordiska.
Så att, nej, men, så att jag ser det liksom inte, det är snarare så att de gränserna som idag har uppstått är mer i sådana fall en sorts social konstruktion, även om jag förstår att det ligger massa offrat blod bakom de gränserna, så har de ändå uppstått. Men det skulle vara en mer naturlig gräns med Norden, där ändå vår ras, det nordiska folket, skulle vara samlat i en enhet.
Om man ser det rent kulturellt och historiskt så är det ju absolut inga svårigheter att anamma den nordiska tanken. Alltså det har ju skett förut. Vi kan ju ta till exempel, om vi tar nationalromantiken, alla våra stora författare, poeter, andra konstnärer, Isaias Tegnér till exempel, talar ju och skrev musik om och så vidare om den nordiska tanken. Vi har ju faktiskt vår nationalsång, Richard Dybecks Du gamla fria, som talar om att jag vill leva i Norden.
Mm.
Så att, och det där är återkommande under hela Sveriges historia egentligen.
Jo, precis. Nej, absolut. Nationalsången är ju faktiskt inte en svensk hyllningssång. Det är ju en nordisk hyllningssång, faktiskt. Mm. Sång till Norden.
Ja, så det är absolut inget artificiellt det vi vill åstadkomma, utan det finns i vår egen historia, den nordiska tanken.
Precis, och det är ingenting heller som bara vi helt plötsligt vaknade upp en dag och tänkte att så här ska vi ha det. Utan det är ju som sagt ett naturligt synsätt för en nordbo. Och en liten viktig sak att poängtera gällande detta, som vi också ibland får slängt emot oss när vi pratar om ett enat Norden, det är ju att vi såklart inte, som vi var inne på innan, att man självklart skulle kunna ha den svenska fanan kvar om man vill ha det. Man skulle kunna ha den norska flaggan och så vidare. Vi vill ju inte sammanblanda allting till någon artificiell nordisk kultur. Jag tror att det kommer ju bli en allt mer enad nordisk kultur efterhand, men det är ingenting som vi liksom skulle påtvinga, utan tvärtom så skulle vi snarare uppmuntra lokala kulturskillnader, att de faktiskt ska bestå, att de är värda att bevara. Precis som vi ser att alla de nordiska språken skulle kunna leva vidare och så vidare, precis som att vi har dialekter som lever vidare idag och sådär. Så ja, jag tror det skulle ske helt naturligt och organiskt, och vi skulle inte på något vis från statligt håll genomföra någon marxistisk liksom kulturrevolution eller någonting, utan det där skulle få ske helt organiskt, och vi skulle uppmuntra till att de lokala kulturskillnaderna bestod.
Mm. Jag tycker faktiskt att det är lite absurt att vi har en minister som kallas för kulturminister. Att liksom kulturen skapas uppifrån, den skapas ju av folket. Och visst, man kan tillhandahålla den och kanske vägleda den på något sätt. Men det är inte uppifrån, och det är absolut inte av alls Bah Kuhnke som kulturen skapas.
Nej, där kan vi vara helt överens.
Ja.
Mm.
Ja, jag tycker att vi nöjer oss där. Vi har diskuterat nationalsocialism, vi har diskuterat svenskhet, vi har diskuterat nordiskhet. Vi kommer ju definitivt komma tillbaka till att diskutera mer politiskt kring vår tanke om ett enat Norden. Eller vad säger du?
Jo, det kan säkerligen bli ett helt avsnitt bara kring det någon gång. Vi har många planerade avsnitt nu. Vi lyssnar igenom alla gånger vi har sagt det där kan vi diskutera i ett annat avsnitt. Så upptäcker vi att vi har manus för många episoder framöver. Men det är förhoppningsvis någonting som våra lyssnare också uppskattar. Att det finns. Det är inte så att vi har slut på diskussionsämnen, liksom, utan vi kör på och benar ut ett ämne i taget. Och kommer in på många ämnen igen som vi redan har gått in på lite grann, för att det är ju komplexa frågor som sitter ihop alla de här bitarna. Det går inte att bara diskutera en aspekt i nationalsocialismen och bortse från alla andra, utan de hänger ju ihop såklart. Så att, men det tror jag inte är någon som stör sig på heller, för den delen hoppas jag inte i varje fall. Så att Norden är en viktig fråga, den kommer vi återkomma till, absolut.
Mm. Absolut. Kom gärna med tips på innehåll, ideologiska funderingar, personliga frågor till Lindberg. Skicka dem till ledarperspektiv@nordfront.se. Vi tar emot positiv och negativ kritik. Och en sak till. Om ni inte har tittat på Simon Lindbergs tal till nationen, så se till att göra det. Jag kommer lägga in en länk i programmet. Det är väldigt bra tal. Ja, på återhörande.
Mm, fortsatt trevlig helgdag nu, det lilla som är kvar på den. Och ha det bra allihopa.
Hej, hej.
Hej då.